Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnhoff. I den här episoden får du träffa Pia Langenkrantz igen och vi tar en lite längre diskussion, som vanligt, om Loop, Copilot, tillgängliga dokument och en massa andra saker som rör Microsoft 365. Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! I begynnelsen så fanns Outlook Spaces. Har du testat det, Pia?
Den åttonde dagen.
Ja, precis. Testade du det någon gång, Pia?
Men det gjorde jag. Jag gjorde väl någonting och tyckte så att det såg ju rätt coolt ut. Och sen så arkiverade jag det för att det var ju bara i Outlook. Och du kunde ju bara liksom använda det internt, vill jag minnas.
Ja.
Och just det då, den där åttonde dagen, det var inte så många andra, det fanns inte så många att leka med liksom.
Nej, just det.
Och det var väl en av nackdelarna med det, och det är väl en av nackdelarna idag också, om det som det ska som det har kommit till och blivit nu då, Loop.
Ja, precis. Alltså, jag minns att jag satte upp ett projekt i Outlook Spaces när vi skulle renovera vårt kök här hemma i lilla villan. Mm-hmm. Då var det naturligtvis att vi hade en köksleverantör, vi hade en byggare, vi hade en massa designer, vi hade gjort ritningar och prylar, och alltihopa det här samlade jag i ett Outlook Space. Och det här var man tvungen att slå på någonstans då i Outlook Online, och därefter så kunde man liksom börja bygga det här. Och i grund och botten så är det i princip samma sak som det var då. Vad Microsoft gjorde med det här sen med Outlook Spaces var att man släppte det på nytt. När man hade teknikpreviewen så att säga, så pratade man om någonting som heter Fluid Framework.
Mm. Just
det. Och utifrån Fluid Framework då, alltså det vill säga man kopplade bort det ifrån Outlook. Det var inte längre Outlook Spaces, utan nu var det liksom en fristående pryl. Och den här fristående prylen då, den gick då under namnet Fluid Framework. Och Fluid Framework, den som sagt, och den har nu släppts för en tid sedan som Microsoft Loop.
Ja, och mina problem när det kom där Fluid, då tittade jag ju mer på det än vad det var Outlooks Spaces. Det var ju så nära, man bara okej, så det här är små liksom containers som flyter omkring i liksom universum. Man bara, var bor du någonstans? Vem är det som access till det här? För det var så här, men du kan inte dela det utanför organisationen. Man bara okej, men vad är det? Och fortfarande så är det ju lite som att försöka fånga rök. Mm-hmm. Och veta var de där loop components hamnar. Men om man nu struntar i det här som vi alltid pratar om, så här, governance, struktur, ordning och reda, ägandeskap. Om man struntar i där, pratar lite grann om vad loop faktiskt är för någonting. Och det är ju den här, när du har behovet, vi ska skriva lite text, jag vill ha en liten tabell, jag vill ha liksom någon bild, jag vill kunna liksom klipp och klistra, jag vill ha en att göra-lista. Och det här har vi kunnat göra typ i Word, typ i OneNote, typ i någonting annat. Men det har liksom alltid varit lite wonky.
Ja.
Och nu i Loop så funkar det. Det bara, jag vill ha en liten tabell. Ja, men då sätter du in en liten tabell. Jag vill ha en liten att göra-lista som vi kan bocka av. Mm-hmm. Då sätter du in en sån. Och om man då är i samma tenant. Det är så här, nu vill jag att min kollega ska göra det här. Ja, men då dyker det upp i deras to-do. Nu dyker de upp i planen nu också. Gör de det?
Mm, absolut. Det finns en loop-komponent då som är en att göra-lista. Och de grejerna som hamnar där, de hamnar igen. Liksom det synkas då med hela den här uppgiftsekosystemet då, med planer och to-do och sådär.
Och det är ju lite bökigt, för att det håller ju också på att förändra sig och flytta sig. Alltså jag brukar säga, ibland är det svårt att älska Microsoft. Och igår var en sån dag när jag skulle försöka förklara skillnaderna och likheterna liksom med To-Do och Planner och var man hittar de här sakerna. Då bara, men den ser ju där och där kan man tilldela och här kan man sätta... ja, jag vill säga ja och... Är det en to-do-uppgift eller en planner-uppgift? Och sen så var det några då som satt i gamla teams och några hade nya teams. Så det stod uppgifter. Eller, ja. Det var lite kämpigt.
Alltså det är ju så här, det är ju besväret som vi har. Det är ju, vad ska man säga, det är kärleken och fördelen. Men också hatet och rädslan och ångesten är ju att vi hela tiden försöker flytta oss framför ett tåg i rörelse på något vis. Det är ju så att Microsoft har ju pratat hela tiden om att Office 365 från början och Microsoft 365 framförallt i synnerhet nu då att det är evergreen, det vill säga att det är ständigt i uppdatering, ständigt i ombygge. Jag menar så här, ursäkta, vi bygger om är inte en lapp som man kan prata om hos Microsoft, därför att det är liksom en del av varumärket.
Ja, och så är det ju. Jag menar, och det är den världen vi lever i. Jag menar, även sånt som man tycker borde vara liksom fast och inte förändras, förändras ju det också. Men det som ju är liksom extra störet med sådana här saker som ja, Planner, To-Do, Loop, komponent och det är att de byter namn lite för ofta. Och ja. De byter ikoner lite för ofta. Och liksom, och det är inte... Och det är inte jättetydligt i dokumentationen heller. Så då står man där som en idiot och bara, vi får kolla. Och så blir det tråkigt.
Det är ju konsultångesten. Det är ju att man försöker hålla sig ajour med allting hela tiden. Och i början så tänkte jag, då hade jag som ambition när jag var liksom ny och liksom nybakad, nyförälskad ska jag säga, i det som var Office 365 i gång tiden. Mm. Så tänkte jag så här, jag ska vara duktig på alltihopa det här. Allt ska jag kunna runt det här. Det gick ju till en början, därför att tjänsterna var relativt enkla. Det var liksom ganska basalt ändå. Men nu är det ju inte det längre. Nu är det ju så att det är ju mer och mer komplicerat. Det är mer och mer komplicerad licensiering. Det är mer och mer komplicerad paketering. Nu till exempel när man kikar på den nya planern i Teams, alltså To-Do och Planner i Teams. När man öppnar den så helt plötsligt pratas det liksom om Planner Premium och liksom vilka möjligheter som finns där. Och ja, det blir mer och mer komplicerat. Som kund måste det vara väldigt, väldigt jobbigt att försöka sätta sig in i alltihopa det här. Som konsult är det väldigt jobbigt. Men det är också väldigt, väldigt roligt, så jag ska inte klaga så. Men
det är ju, alltså, det är ju det. Det är roligt, för när man tittar just liksom då på det här i Loop, det är rätt häftigt, det är rätt kul. Det blir ju mycket roligare och enklare att samarbeta. Ja. Så att, för om vi nu säger så här, det här är en flytande att göra-lista. Vi kan lägga ner ett mejl, vi kan ha en i OneNote. Lite när vi brukar säga att ni måste välja ett arbetssätt. Och så får ni välja det och alla gör likadant. Så man, helt plötsligt om med Loop Component så kanske vi inte behöver göra likadant. Nej. Då kan någon ha det liksom i sin OneNote och någon annan går in på Workspace och så. Så att det blir ju lite mer fluid. Och jag tror liksom utmaningen som blir stort är den här att hur provar vi nya saker? Mm. För många gånger liksom när man tar in sådana som du och jag, det är ju att man... Okej, nu ska vi få alla svar och vi ska sätta en strategi och vi ska göra en roadmap för hur vi ska bygga upp vår digitala arbetsplats. Men sen så finns det liksom inte riktigt ett hopp och lekrum i den här digitala arbetsplatsen där man kan göra det här. Liksom, att man kan släppa ut någonting, för de är så här, men folk blir bara förvirrade. Då, men kan vi inte ha ett rum där vi är förvirrade?
Ja. Precis, där vi är överens om att det är okej att känna sig förvirrad.
Mm.
Jag, ja, Alltså, det är ju en hopplös sak som en del konsulter försöker sig på och en del kunder frågar efter, är ju att tala om så här, när ska man använda vad i grejer? Ska man göra mötesanteckningar i OneNote eller ska man göra dem i Loop? Ska man göra dem i Outlook? Var ska mötesanteckningarna vara någonstans och så vidare då? Och fram till nu fortfarande så är ju det klassiska konsultsvaret, det beror på. Därför att även om det då är annonserat att Microsoft Loop nu kommer att börja stödja delning med externa, alltså gäster, att de kan ha tillgång till Loop-komponenter, så är det fortfarande inte så att det är självklart för alla att tänka sig att göra det. Så just nu då så att säga så... Jag vet ju många organisationer till exempel då, som har valt att göra mötesanteckningar i Loop därför att de vet att de mötesanteckningarna, de är strikt interna. Men det kommer de ju inte att förbli. Utan helt plötsligt så är det naturligtvis så nu att även de som är externa som deltar i mötet har tillgång till exakt samma liksom mötesanteckningar. Det kan ju vara ett bryskt uppvaknande för den som till exempel är lite frispråkig och inte så filtrerad i sina anteckningar.
Eller ännu värre, nu när Loop och Copilot är en two new kids on the block som håller varandra i handen, är att du har transcribe allting liksom från möten med Copilot och använder Loop. Och just den där, det finns ju ingenting som dödar ett skämt, det är ju att någon läser det med fel tonalitet och betoning.
Det är sant.
Så att då... och där är det ju ofta, alltså jag själv är ju en sån som skämtar väldigt mycket och ofta så bjuder jag på mig själv liksom det, men ibland så kan det vara att man säger någonting kanske som efteråt eller i text eller om out of context inte tolkas särskilt väl, och där blir det ju också den här, i och med att vi inte riktigt vet var det ligger någonstans eller vem som äger det eller hur vi håller i det, Då ställer vi ju faktiskt väldigt höga krav på våra medarbetare. Att det är någonstans liksom är så här, här är en liksom ny cool grej, använd den, säger Microsoft. Vi är ju vana att Microsoft är liksom så här, den vuxna i rummet, IT-världen, som är så här, vi sätter ut saker som funkar, som är governable, liksom som har tänkt på alla de här sakerna. Men de senaste åren så har ju Microsoft blivit som... alla andra, alltså för att bli lika snabbfotad som de andra SaaS-bolagen, alltså som ska ha då en MVP, Minimum Viable Product, trycka ut något som funkar. Och då blir de här sakerna lite släpande och man vill inte riktigt vara med i det caset när någon bara, men titta, här har vi diskriminerande eller läcker personuppgifter eller vad det nu blir liksom.
Mm. Nej, men det är väl just precis så att man anstränger sig för att vara först om någonting, därför att jag vet inte, jag tyckte personligen att det var tramsigt redan när mobiltelefonkrigen kom igång, när det var liksom iPhone versus Android på något vis och man anklagar varandra, så men den där har vi haft i plattform X hur länge som helst och vi var först och de andra har bara snott det och sådär. Framförallt så någonting som jag tycker jag kommer fram till mer och mer är att det spelar inte så stor roll alltså om du har snott eller inte, det handlar om vad du gör med det du snor. Jag tänker ibland på Jean-Luc Godard som har sagt så här att it's not where you take things from, it's where you take them to. Det handlar om att göra den bästa implementationen av en idé. Den som bäst liksom förverkligar eller förkroppsligar sin idé, det är ju den som verkligen lyckas på något vis. Och det kan man ju tycka då naturligtvis, det finns ju då en risk att om man släpper sin minimum viable product och sen så är det någon som är lättfotad och snabb då som kan ta den här minimum viable product och bygga ut den ordentligt och göra ett bättre förkroppsligande av idén än vad den ursprungliga entreprenören har liksom klurat ut. Och det är lite grann så som det funkar i den här digitala världen som vi lever i just nu, att man snor koncept och idéer och tankar av varandra Och,
ja. Men det vill vi ju också. Alltså det är ju hela mänskliga framfarten har ju varit att man bygger vidare på någonting annat. Men om den här första människan hade den här runda stenen med ett hål i och bara... jag ska göra allt som kallas för hjul framåt och ingen annan får bygga vidare på det, då blir det ju jobbigt. Och vi har ju lite problem med liksom copyright och patent och såna här saker. Hur bygger man vidare på vad? Jag lyssnade i morse på lite nyheter kring just hur någon som inte fick copyright på en bok, för hon hade skrivit den tillsammans med ChatGPT. Och det är ju väldigt svårt att bygga på varandra, men det är det vi gör. Vi vill ju, alltså, vi vill ju ha standard. Jag menar, det finns ju inte en social plattform som inte har någon form av gilla-knapp. Även om vi kanske är så här, ja, fast i den här kulturen kramas vi, eller i den här kulturen så gör vi en high five liksom. Men det är så här, ja, fast nu har vi ju bestämt att det är gilla. Om Facebook då ska komma tillbaka och bara app, vad är det här?
Ni får inte gilla saker och ting, det kom vi på. Å andra sidan så måste jag medge att jag gillade saker och ting långt innan Facebook fanns. Men det fanns ingen knapp för det då. Det är väl knappen då, så att säga. Visst är det så. Om vi hoppar tillbaka till Loop, så är det naturligtvis så att även Loop, tanken bakom Loop, har funnits ett tag. Alltså den typen av idéer, det vill säga att vi har en slags canvas med ett antal olika komponenter på som jag kan fylla. Och de här komponenterna i sig, de kan jag återanvända med sitt innehåll. De kan jag återanvända i en väldigt massa sammanhang.
Det är ju lite den klassiska första wikin som vi hade. Att skriv var som helst, gör var som helst och så finns det där. Men då levde den i den wikin. Nu har vi då liksom knäckt upp den och har så här, men vi har en lista, vi har en tabell, vi har en text, vi har en video. Så kan man lägga ihop den. Det är ju lite av en sån här konkurrent till, alltså om man säger SharePoint, lillebror liksom. Man säger så här, men man skulle kunna göra en loop workspace. För där kan man ju då dra in massa olika dokument och lister och sånt som grupperar sig oavsett var det ligger någonstans. Skulle man kunna säga så här, nej men det här är våran personalhandbok som tidigare har funnits i SharePoint liksom.
Alltså så kan man ju göra, det är ju inga konstigheter. Än så länge dock så är det ju så, vad jag vet, så finns det väl inget sätt att sätta en loop i någon slags read-only-läge. Men det finns, men jag vet inte, jag känner inte till något sånt.
Nej, men jag tänker mer på den här liksom att du blandar ihop det som är vad man har rättigheter till och vad man inte har rättigheter till. För du behöver ju inte göra så att alla saker nås av alla.
Nej.
Men det är det som blir lite svårt innan att försöka fånga rök. Man säger, ja, men vem är det som gör det då? Hur kan vi inte begränsa? Jag menar, i Teams och kanaler har vi ju det här medlemmar och privata kanaler och delade och publika team och så. Men vi har inte riktigt kommit dit i Loop.
När det gäller Loop och var saker och ting lagras egentligen, det här är ju en fråga som man har fått några gånger, så här, var hamnar saker och ting som vi lägger i Loop, var ligger det någonstans? Ligger det i SharePoint eller ligger det i OneDrive eller vart ligger det någonstans? Och det som jag vet så här långt då, det är ju naturligtvis att om jag går och skapar en loop-komponent, det här är den uppfattningen som jag har, om jag skapar en loop-komponent bara för sig så att säga, så ligger ju den då som en del av min OneDrive. Men de här loop workspaces som finns, de finns i någonting som heter SharePoint Embedded. Och det är ju det gamla substratet som fanns förut då, det vill säga det har funnits, det här har gått under lite olika namn genom tiderna, vad man kallar det här för. Men det sist när jag var på European SharePoint Conference så hörde jag hur Jeff Tepper sa att nu har vi gett det här ett namn, och namnet som det har fått är SharePoint Embedded. Och där ligger de här workspacen lagrade. Så att om jag skapar ett workspace och jag lägger en massa loopkomponenter där, ja, då är det där de bor. Men loopkomponenterna kan ju lika gärna, om de är fristående så att säga, då kan de ju lika gärna bo i din OneDrive.
Men om man liksom, det är ju väldigt spännande, det är ju väldigt simpelt sätt att samarbeta, det är väldigt visuellt, det känns liksom rent och fräscht när man sitter i loop. Och Och jag tycker nog att alla, inklusive jag själv, borde luta mig fram lite mer i såna här saker och kanske tänka på de här olika typerna av grejerna som man bara, vi kör liksom. Och försöka hitta de områdena som du har på jobbet som är i princip oviktigt. Ja. Man säger så här, okej, vi kör japanskt tema på lunchen på tisdag, vilka är på? Mm. Då är det så här, men kör i en loop så får man testa det. Liksom. Alltså vi har en stegtävling tillsammans. Men kör det i en loop så att det inte är så här, styr dokumentet ifrån governancegruppens budgetmöte. Testa inte där, testa på det som är lite mer kul.
Ja.
För det är ju, och sen så ska man ju veta att många av de här sakerna som kommer in i Microsoft 365 kommer ju för att det är någon ny cool tjänst på webben som kan börja ta lite marknadsandelar ifrån Microsoft.
Ja.
Så här, Trello fanns jättelänge och sen så plötsligt så kom Planner liksom, och du kunde drag and drop mellan olika buckets och sådär.
Japp.
Nu kommer jag inte ihåg vad den tjänsten hette som är en liten, ja, där de har tagit konceptet ifrån.
Du tänker på det fysiska konceptet med, när, på den tiden som man gjorde en kanban. Är det det du tänker på?
Nej, jag tänkte på det som loop är lite av en förleda.
Aha, alltså det vill säga förlagan till loop. Tänker du på?
Ja, alltså som är utanför Microsoft. För tidigare så köpte ju Microsoft upp alla bolag som var intressanta. Nu gör de ju faktiskt tjänsterna själva.
Precis.
Och det är ju i och för sig liksom lite trevligt. För att när de köper upp massa saker och liksom skohornar in det i miljön. Alltså där vet vi ju, vi som är gamla SharePoint-rävar, att det är Groove. Mm. Det är, som är nu någon jättedålig musiktjänst. Men förut så var ju det någon form av peer-to-peer delning, alltså lite grann OneDrive som det är idag.
Ja.
Och den satt ju illa liksom i, den var inte integrerad. Yammer har ju inte riktigt blivit integrerad även om de bytt namn på det. Liksom.
Mm. Loops förlaga förresten, jag googlar lite behind the scenes här. Så här. Loops förlaga, det som Microsoft har använt som förlaga för Loop, det hette ju naturligtvis Notion.
Notion, så var det. Mm. För det kan ju också vara ett jättebra sätt att så här, vad ska man med det här till? Mm. Att gå och titta på Notion och se så här, hur har folk använt Notion?
Exakt.
För att det funkar. Så att man liksom kanske försöker tänka bort hela Microsoft miljön och titta på den.
Mm. Det som är den stora grejen med Loop jämfört med Notion är ju just att de här komponenterna går att återanvända på en massa ställen i just Microsoft 365. Jag kan stoppa in dem i ett dokument, jag kan ha dem i mötes, liksom, anteckningarna, jag kan ha dem i ett mail, jag kan ha dem i, ja, you name it i princip. Och det fungerar. Så länge folk är behöriga så kommer man åt innehållet i det här och de kan vara med och delta och redigera och ha sig. Så, och Notion är ju liksom lite mer, vad ska man säga, finns i ett och samma, i en annan plattform. Och det håller sig i den plattformen kan vi konstatera.
Ja, men för funktionerna liksom, och just den här kortkommandon. Mm. Vi är ju vana att kortkommandon gör någonting i Microsoft, men i Loop här och så är det så här typ backslash och så lägger vi till en lista. Mm. Och så blir det en lista.
Mm.
Så det går ju väldigt fort att lägga till de här olika komponenterna.
Ja.
Och just att man kan ha, ja men jag har en workspace för hela då den här, ja, lunchtruppen, japanska temat, lunchtrupp. Och sen så kan jag skicka iväg liksom i en chatt till någon. Liksom, ja, men det här hade vi tänkt. Och så i chatten så kan man visa upp, ja, olika ställen som man hade tänkt på att gå till. Och så hänger det fortfarande kvar i den här loopen.
Ja. Mm. Nej, men det är ju super att man kan hålla. Det är också ett bra sätt just att hålla informationen levande runt. Jag satt och funderade på, i min line of business så skulle man kunna använda sig av loop-komponenter till exempel för att uppdatera status på säkerhetsincidenter eller vad det nu handlar om. Liksom att, för finessen med det här köret då, det är att jag skriver, jag för mina anteckningar i den kontext som jag sitter i. Och den som läser det i den kontext som de sitter i. De kanske liksom håller på och jobbar i OneNote och jag sitter i Teams. Och någon tredje sitter och, ja, vad det nu är liksom. Och att vi kan hålla den här grejen liksom verkligen i synk.
Ja, för sen också om man tänker på att ja, de som tycker att SharePoint är för omständigt och bökigt och ett lite för stort verktyg för uppgiften som man har, eller Teams är lite för stort för det, men vi är bara två personer som behöver ha det här. För där måste jag säga att Loop på mobilen är ju himla trevlig. Mm-hmm. Mycket trevligare än OneNote, och jag älskar OneNote på mobilen. Så den har ju liksom väldigt, väldigt många fördelar.
Absolut.
Och det ska bli spännande att se vad som händer med det här. Liksom, att när vi kan börja styra. För det, vi pratade ju lite om det här för länge sedan. Att det var lite i planen att man skulle kunna sätta på säkerhetsetiketter på de här komponenterna.
Ja, de har inte kommit dit än. Det är fortfarande så att, jag menar, behörighetsmodellen är ju fortfarande lite speciell då, som sagt, att vi kikar man på, som sagt, om jag skapar upp min vanliga loop-komponent så att säga, så i OneDrive eller SharePoint, då är det ju de grejerna som gör att jag kan styra vem som kan komma åt, alltså medlemskapet i teamet eller vad det nu handlar om. Medan gör jag en workspace, ja, då handlar det om vilka jag bjuder in till den workspacen och så vidare, då ligger den här loop-komponenten då istället då i SharePoint embedded, som sagt. Men sen så finns det ju inte så vansinnigt mycket mer jag kan göra. Det hade varit oerhört smidigt om det blir det så som jag förutspådde en gång i tiden, det vill säga att man skulle kunna hänga på känslighetsetiketter, eller kanske till och med bevarande policies och bevarande etiketter, och alltså retention-sidan, att kunna bevara informationen som finns där. Och andra frågor som man får typiskt då, så här, är det versionshanterat typ som en lista i SharePoint? Och då är svaret så här, nej, det är det inte, utan det är... Så vitt jag vet så finns det inget sätt då, så man kan gå tillbaka i tiden och titta på hur den här listan såg ut för, ja, vad det nu var, så att säga. Den funktionaliteten finns inte där. Det är inte heller vad den är gjord för. Så att... Men vi får se.
Ja. Ja, men, och jag tänker lite så här, vi behöver faktiskt också lite tjänster som kanske är lite som Snapchat. Mm. Är du där så är du där, är du inte där så är du över. Alltså vi kan faktiskt inte ha allting kontrollerat. För det låter ju så himla bra. Och sen, nu säger jag emot mig själv här och jag hör det. Men jag är kvinna så det är helt okej. För vi får göra sånt. Alltså jag vill ju kunna kontrollera den här, men också då när man har ett så otroligt flytande sätt att samarbeta kring pricklar, vad det nu är som man stoppar in i den här loop. Om man då liksom har så här, ja men här har jag en introduktionsförklaringen på vad det här projektet är för någonting. Ja, den är jättebra. Och sen så har vi vilka som ingår i styrgrupperna, det kanske man bara internt ska få se. Och sen så har vi våran budget som inte ens alla internt ska få se. Och sen så... Då blir det så här, ja, fast den som använder det här, de kommer ju garanterat att göra fel. Och då liksom fel på det sättet att både att du läcker information och att du håller på information som att det är låst utanför folk. Och då kan det ju vara bättre om man säger så här, nej, du får ingen versionskontroll på det här. Mm. Utan att det är så här, det här är det som händer precis just nu. It is what it is.
Ja.
Och sen så får du köra på att det viktiga här är inte liksom att vi kan, ja, men vad gjorde Mats i morse mellan 8.09 och 8.13 liksom. Utan de bara, det här är de sakerna som har bockats av.
Mm.
För det blir ju, alltså för så fort man lägger på sådana här governance och kontroll och versionsgrejer och säkerhetsetiketter och retention, så blir det ju så komplicerat och det är så många val som användaren ska göra, och då är det dessutom så mycket kompetens som användaren måste ha. Så man tänker lite så här att man tänker då liksom i det här förvirrade rummet, att man bara bjuder in folk i det här förvirrande rummet som klarar av förvirring. Som är så här, nej, det här kanske inte är helt säkert. Nej, du kanske måste tänka efter liksom vad du gör innan du gör. Och det här är de riskerna som finns. Och känns det alldeles för obekvämt för dig, ja, men då får du gå liksom till Teams, till SharePoint, till det här där allting har sin plats. Så, jag vet inte.
Ja, men det är ju helt korrekt. Det är ju många gånger som folk är så här irriterade. Så här, varför är det här inte? Det känns som att produkten inte är färdig än, säger folk och så där. Och varför släpper de den när det inte är färdigt än? När det inte supportar alla 2 miljarder features som finns, och framförallt inte framförallt så stöder det inte just den featuren som jag behöver just nu för tillfället. Så brukar folk vara lite irriterade på det, så att säga. Men det är ju så här att allting är inte perfekt från början, och de här grejerna som fanns innan Loop fanns, de finns fortfarande, och ibland är de fortfarande det bästa alternativet.
Ja, så är det.
Det är ju ingenting som har blivit sämre för att vi fick en ny komponent, utan det handlar helt enkelt bara om att vi har fått ytterligare en komponent, och den behöver vi också liksom utreda och fixa och dona och sånt där. Det finns ju en del information om liksom compliance och adminhantering och sånt där rörande hur Loop funkar. Om man bara går igenom den lite snabbt då, så att säga. Det är väldigt enkelt att stänga av möjligheten att använda sig av Loop. Det finns helt enkelt en on-off-historia liksom, där vi kan tillåta eller förbjuda användningen av Loop. Det är ganska enkelt. GDPR-grejer, om jag använder mig av Microsoft Purview eller motsvarande för data subject requests, så kommer de att hitta saker och ting som ligger i Loop. Nu pratar vi om EU data boundary, absolut, så är det full compliance med EU data boundary, det vill säga om jag har slagit på regelverket som säger att mitt data får bara finnas inom EU, ja då funkar det. Conditional access är fullt supportat, inga konstigheter. Det finns lite multigeo möjligheter för den som har liksom, vad ska man säga, som vill använda Loop då, fast i olika regioner. Och det är ju när jag lagrar saker och ting i SharePoint eller OneDrive, därför att de finns i multigeo, medan SharePoint embedded inte finns det än. Det kommer kanske. Och sådär. När vi pratar om användare som har skapat upp en massa loopar och sen så lämnar de. Ja, ligger de i OneDrive så är det ju OneDrive Retention Policies som gäller, som man kan sätta på OneDrive. Och så där. Så därmed så behåller vi innehållet som finns i loopar som är skapade av någon då som nu tänker sluta till exempel. Eller så. Finns det auditloggar? Absolut. Det finns full auditlogging för både SharePoint embedded loopar och för loopar som ligger i SharePoint och OneDrive. Så att det är inga konstigheter. Pratar vi om legal hold och e-discovery? Ja, det supportas fullt ut, rakt av. Retention policies fungerar alldeles utmärkt. Men vi har inga retention labels. Det finns visserligen då i OneDrive och SharePoint kan jag hänga på retention labels på mina loopar, men inte på det som ligger i den här loop workspaces då i SharePoint embedded. Där finns inte det. Det finns data loss prevention regler som jag kan använda mig av, det vill säga har jag en DLP policy så kommer den att reagera på innehåll som finns i loopar också, inga konstigheter. Vad som inte finns är att det finns ingen sensitivity labeling, det finns inga retention labels, inget sånt stöd och så vidare. Men allting annat finns där på plats, information barriers mellan olika avdelningar och customer lockbox och allting sånt där. Det är, så att när vi pratar om compliance-regler och vad som finns tillgängligt där, då skulle jag vilja påstå att det mesta är liksom på plats, men inte riktigt allt.
Nej, och det där är ju väldigt mycket så här bakgrunden kring så här hela tjänsten. Mm. Lite grann så där som vi skyddar gamla filservern en gång i tiden. Så här, ja, vi kan skydda den här filservern, vi har allting, men vad som händer inuti det här, de flödena är lite svårare. Yeah. Och jag vill verkligen slå ett slag för liksom, det här gamla hederliga, det var ju AD-grupper tidigare, nu är det Entra ID-grupper. Att man faktiskt bygger upp en smart struktur av Entra ID-grupper och målgrupper som är baserad på roller. Alltså om jag är chef för marknadsavdelningen, så allting som marknadsavdelningen gör är liksom under mitt paraply. Mm-hmm. Och sen om jag vill ta in någon annan, så ska jag inte behöva vara så här, ja men vi har de här fyra teamen och de där sex sajterna och de där sakerna. Men det här har vi till en marknadschef liksom, och lägger upp det på ett smart sätt. Så att man kan föra över sånt här. Och man kan liksom hantera det i flödet. Mm. Liksom i arbetsflödet. För det är också någonting som jag tycker är lite så här irriterande. Är att vi tänker på folk och roller och arbetsuppgifter som otroligt liksom, snapshot. Alltså antingen när de börjar eller när vi drar igång det här projektet. Inte att det är så här. Det kanske är någon som får en befordran. Det kanske är någon som går ner på deltid. Det kanske är någon som försvinner iväg på mammaledighet och hjälper till någon annanstans. Med den här att, och då blir det lite grann så här. Alla dina behörigheter hänger på dig som individ. Istället för att det skulle hänga på liksom en uppsättning av roller. Mm. Det stör mig lite grann. Att vi inte har liksom kommit längre i den. Att vara lite smartare i den här att... men nu får den här personen också hjälpa till i det här projektet. Eller nu har vi någon som är assisterande för den här. För att det är någon som har brutit armen och behöver hjälp. Liksom. Och bara, då får du de behörigheterna och tillgången till det som är för den rollen. Mm-hmm. Okej, nu ska jag kliva ner från min tvålåda här.
Exakt, speaker's corner. Nej, men alltså, och det finns ju, jag menar, vi har ju jobbat så länge i den här branschen och vi har jobbat så länge med kunder som håller på med den, liksom IT och informationsteknik. Nu sa jag just två saker som betyder samma sak. Men vi har ju jobbat så länge med kunder och deras informationsteknik att vi har sett många av de här frågorna många, många gånger förut. Mm. Och de misstag som man gör och de tankefel som man gör och sådär. Och jag menar, några av de här misstagen och tankefelen, ja, de har jag till och med varit upphov till. Så att det är liksom, det är inte så att du och jag är perfekta människor på något vis då. Men lite erfarenhet och skit under naglarna har vi ju trots allt fått genom åren.
Jag brukar faktiskt säga det som att jag är en väldigt, väldigt djup expert inom det här. För att jag har gjort alla misstag som man kan. Mm. Så att du ska slippa göra dem.
Precis. Så.
Ödmjuk och icke ödmjuk. Ödmjuk och arrogant samtidigt.
Men det är ju så att man måste, om man inte törs göra fel, så finns det ingen möjlighet att lära sig någonting nytt, utan man måste våga göra fel. Jag brukar prata med mina döttrar, så när de står inför någonting som är svårt eller jobbigt och sådär, så brukar jag säga så att när man lär sig att gå, så är det obligatoriskt att trilla ibland. Mm. Det ingår i processen där man lär sig gå. Och så är det med det här också.
Ja, det är det. Jag diskuterade samma sak fast på ett annorlunda sätt med en kompis. Vi pratade om skidåkning. Och det var sen när du slutar ta risker, det är då du slutar utvecklas liksom mer drastiskt. Och så är det ju med allting.
Så är det verkligen.
Och nu då när jag sitter här och tänker lite på identitet, just det här med roller och de sakerna, så är ju Delv som ska försvinna.
Ja.
Och det tyckte jag var lite spännande, att den bara skulle försvinna. Men det kanske är helt rimligt, för startsidan på Microsoft 365 och Delv liknar varandra väldigt mycket. Och du har ju Teams och det här med organisationsträdet och de sakerna. Liksom. Men jag gillade ändå liksom att det fanns en plats för det där. Mm-hmm. Och där skulle jag jättegärna vilja se just sådana här saker med roller. Vissa saker kan jag välja själv. Jag tycker om att spela brädspel, jag tycker om att göra de här sakerna, så kan jag ingå i olika sociala kontext. Och sen så kan jag säga att jag är projektledare och någon säger så här, fast det är inte här hos oss, liksom, så du får inte ingå i projektledargruppen här. Att det är liksom lite mer styrt från PMO eller från HR eller vem det nu är. Att man faktiskt kan ha de här profilerna, för nu måste vi ju krysta till det via Entra ID och vi har ingen bra gränssnitt.
Det finns ju en sak som jag tycker har ersatt Delv lite grann. Och det är ju det som heter flödet eller feed i Microsoft 365-portalen. Som till viss del ersätter det här lite grann då med vad som har hänt och vad har jag jobbat med och vad mina kollegor jobbat med och så vidare då. Så att det finns där. Och där finns ju också alla de här sociala flödena från det som hette Yammer en gång i tiden, som hette Viva Engage. Och, ja. Så alltihopa kokar ju ihop någonstans där. Det som jag saknar med Delv var ju möjlighet då, när man jobbar lite större organisationer, så finns det ju möjlighet då att publicera lite grann som en personlig blogg. Den möjligheten fanns ju. Och den har jag använt mig av vid några tillfällen. Just nu så skulle det vara meningslöst, eftersom det är bara jag i min organisation. Så det hade känts lite flummigt att skriva en blogg för mig själv. Ja. Nåja, men vet du vad? Vi hoppade över några saker i början när vi började starta med. Jag vet inte hur tydligt vi lyckades definiera vad loop är för någonting. Och vad man har.
Nej, det tror jag nog att jag tror nog att vi allihopa har misslyckats med att förklara vad det är för någonting.
Loop är ju ett sätt att i realtid, lite grann som inuti dokument. Jag kommer ihåg när Microsoft Word kom, den varianten då där vi hade samredigering, när det dök upp för första gången. När jag kunde sitta och se i realtid vad du skrev i dokumentet och sådär. Så Loop har delar av det, men istället för att det ligger i ett dokument så är det då komponentiserat. Är det ett ord? Eller uppfann jag just det?
Jag tror att du uppfann det faktiskt.
Okej, komponentiserat. Det vill säga det är nedbrutet i beståndsdelar. Så vi pratar inte längre om hela dokumentet, utan vi pratar kanske om en lista eller en tabell eller någonting sånt. Och de är som fristående komponenter som jag kan komponera ett dokument eller en arbetsyta eller en sida i en arbetsyta på sådär. Så vi har komponenterna, och de komponenterna de kan jag plocka in lite var som helst. Men det klassiska, om vi kikar i själva loop, är att de ligger på en loop-sida. Och den sidan finns i en loop-workspace, eller arbetsområde, yta, vad man kallar det för. Jag vet inte riktigt om det har kommit något bra svenskt ord för det där än. Men en arbetsyta i loop i alla fall. Och där finns de här sidorna, och sidorna kan innehålla loop-komponenter. Och när jag väl har stoppat in information i de här loop-komponenterna, då kan jag göra massor med roliga saker med dem. Då kan jag ju dela med mig av dem på många olika sätt.
Mm. Precis, och de här olika, nu gick jag in här och tittade lite grann på dem. Det finns ju massa mallar i Loop Workspace. Och det kan ju också ge liksom en liten, vad man ska använda det här till. Och det finns Project Brief, den här gillade jag. Bad Idea Brainstorm, alltså det är ju ett väldigt kreativt verktyg.
Synnerligen.
Och just det här med Bad Idea Brainstorm, den är ganska kul. De som inte har provat det än, det är att när man sitter och brainstormar, då ska man säga, okej, men vad är den absolut sämsta idén för det här? Och då kan det, just när man vrider lite på hjärnan på det sättet, kan det dyka upp kul saker. Så finns det så här Product Wiki, Action Heroes, den blev jag lite så här, var tvungen att klicka på liksom, och se många saker som har kommit upp sen jag kollade senast. Och det var bara, alltså det är en jättetråkig liksom, att göra listan. Och sen man bara, ah, det är Action Heroes för du får ett uppdrag. Då tänker jag, det här kanske är, alltså vi som är Generation X kanske inte behöver bli kallad för en hjälte för att man gör saker. Jag vet inte. Men stand-up meeting, issue tracker, problem framing, retrospective, team homepage, hack project, elevator pitch, OKR tracker, OKR, sådär. Så det är ju liksom ett kreativt verktyg för att ta in saker som att men det där är kanske liksom lite uppgifter, det här är kanske lite frågor och svar. Komponenten finns ju med där också, tror jag.
Ja.
Så det är, och där blir det ju då, när du bara skapar en loop och du inte har kopplat det till en workspace, då ligger den hos dig i din OneDrive typ.
Absolut.
Och när du sätter dig i en workspace, då tillhör det någonting större. Så.
Ja. Nej, men det är väl just det. Att, jag kan ju ha det här som en fristående grej bara. Jag kan skapa en loopkomponent in i en Teams-konversation eller motsvarande. Eller jag kan skapa den direkt i min OneDrive eller så och lagra saker och ting där. Men det som är intressant med loopkomponenter är ju att det är ju när man börjar dela dem. När vi är flera som kan arbeta i dem samtidigt.
Mm.
Och jag såg ju den här demonstrationen som Microsoft gjorde på Microsoft Ignite när man demonstrerade, precis då när man bytte namn till det här med Fluid Framework. Det vill säga att då hade de ju en sån här skärm som hade 200 browsers uppsatta.
Mm.
Och i en av de här browserna så att säga så skrev han någonting och så kunde man se hur det uppdaterades i de andra webbrowserna i realtid då.
Mm.
Det var verkligen ingen fördröjning alls, utan man kunde jobba på riktigt i realtid med det. Och då var det som var grejen, det vill säga den här snabbheten. Men nu då, när produkterna mognat lite grann, då har Microsoft själva då just kunnat plocka fram då de här use casen, de här användningsförslagen, sätten att använda sig av loop. Och så.
Mm.
Och som sagt, loop-komponenterna, vill jag så kan jag skapa en loop-arbetsyta inuti just i Microsoft Loop. Och då ligger den ju inte då i varken Teams, alltså SharePoint, eller min OneDrive, utan då ligger den då i det här SharePoint Embedded som vi pratade om.
Mm. Och just att den har ju så, alltså de här loop-komponenterna, alltså man tänker då att man säger en loop, om man ska vara så här, det är ett dokument. Och loop-komponenterna är olika saker som du kan lägga i det här dokumentet, men de är ju väldigt interaktiva, de är väldigt snabba.
Ja.
Och det finns mycket som är färdigt, alltså man säger så här, om det är någon som har försökt liksom göra en så här frågor och svar i ett Word-dokument och man säger, men vi formaterar med rubriker och sånt där, och så, det tar ju 35-40 sekunder innan någon är inne och förstör det där liksom.
Ja.
Medan i loop då har jag så här voting table och progress tracker, att det finns liksom så mycket som är klart, och det är inte lika enkelt att göra fel. Jag tror inte du behöver kunna lika mycket om typ textformatering för att använda loop som du behöver kunna om Word.
Precis.
Ja.
Utan här kan vi
och nu när jag säger det, så är det så här, fan, är vi för gamla, Mats? Liksom? Är det så här att man ska inte behöva kunna så jäkla mycket om informationsarkitekturen i ett Word-dokument och bara så här, sluta säga saker som visste du att, och säga någonting otroligt obskyrt om Word-funktioner.
Ja, fast samtidigt så är det ju så här. Det här är ju någonting som jag tycker är väldigt intressant. Och nu ska jag komma med någonting som kommer att intressera 3% av de som lyssnar. Det vill säga en halv lyssnare eller något sånt där. När vi pratar om användning av data i till exempel Copilot, så då vill jag ju kunna referera till ett dokument. Och då har jag hört någonting som jag tyckte var oerhört intressant, och det är att följ gärna tillgänglighetsreglerna. Alltså alla de sakerna som Microsoft har talat om för oss att vi ska göra. Det vill säga, om jag lägger till en bild som är dekorativ, tala då om att den är dekorativ. Och om bilden inte är dekorativ, tala då om vad bilden föreställer. Och så vidare då, för att ge kontext till bilden. Och när jag då använder mig av det här Word-dokumentet då för att skapa en PowerPoint-presentation till exempel, då kommer Copilot kunna liksom använda sig av informationen i dokumentet på ett intelligent sätt, därför att den helt enkelt klarar av att klura ut vad som är vad i ditt dokument. Och då tänker man så, det verkar ju jättejobbigt, men samtidigt då så minns jag var på en dragning på SEF, alltså SE Forum, när det gick av stapeln förra året på Tekniska museet i Stockholm. Och då just så var det en kvinna där som pratade just om tillgänglighet i dokument och hur viktigt det är att man följer de här tillgänglighetsreglerna och så. Och då fick man ju uppfattningen när jag hörde henne var ju att det är ju så här vi alltid ska bygga dokument. Vi ska alltid göra dem tillgängliga. Vi ska alltid, det är de här grejerna som vi ska göra. Om vi gör rätt från början, alltså när det gäller de sakerna, ja, då blir det rätt även för Copilot och sådär. Och det innebär ju helt plötsligt då att det här med att kunna de här finesserna i Word, att när jag lägger dit en bild att jag kan deklarera den som dekorativ, och att jag kan ange en beskrivning av vad bilden föreställer, och att jag kan använda mig av rubrikformat på ett korrekt sätt, och så vidare då. Att jag inte bara liksom fetstilar och ökar storleken och kallar det för en rubrik. För att det kommer inte sådär skärmläsare och sånt där. De kommer liksom inte att greppa det riktigt. Men de fattar när du använder dig av rubrikformaten i Word. Alltså, gör man det rätt så blir det rätt. Det är väl lite grann det som är...
Ja, men vad skönt, då är jag inte för gammal. Det känns jätteskönt att du säger det.
Ja.
För jag är ju lite av en strukturfascist liksom, i mina dokument. Jag vill liksom ha en nivåordning och sådär. Och det har ju en poäng. Det här med tillgänglighet faktiskt. Gud vad vi pratar om mycket olika saker idag.
Ja.
Jag var ju på ett event, inte på SEF, utan hos en konsultfirma, Nexer. Då hade de en tjej som kom in från England och pratade. Och hon var då legally blind. Mm. Man tänkte så här, men herregud, du ser ju, jag kan ha ögonkontakt med dig.
Mm.
Och sen så visade hon upp, så här mycket ser jag. Och det var ju så här tunnelseende när allting var blurrigt. Och man bara, herregud. Och sen då pratade väldigt mycket om hur man gör för att göra någonting tillgängligt. Och just att det är, och det finns vissa olika tillgänglighetssaker som går emot varandra. Och det var ju också så här, oh, it never ends. Nej, det är jättesvårt, men vi ska ju göra det. För det är så här, ja, du sitter i rullstol. Ja, det var ju tråkigt. Vill ha en kram? Nu går vi vidare. Liksom, nej, på en ramp liksom.
Precis, jag vill inte ha en kram, jag vill ha en ramp. Ja.
Mm. Men då bara, jaha, du menar alltså att det faktiskt är mitt problem och mitt uppdrag att lösa.
Mm.
Ja. Nej, men det är intressant just det där med färger och kontrast och liksom hur det ska tolkas. Och kanske kommer vi liksom att styra upp de där grejerna i och med att Copilot använder sig av de strukturerna och alla annan AI också. Att man letar efter en struktur som kan hänga upp saker på.
Mm.
Då kanske vi blir bättre på att använda grejerna.
Alltså det vore ju en fantastisk bieffekt ska jag säga, men om jag ska vara helt ärlig så tror jag kanske inte att det kommer hända, därför att det som kommer hända snarare är att AI med tiden kommer att klura ut och komma runt de där sakerna, därför att sannolikheten att jag som har ett företag som har existerat i 20 år skulle gå bakåt i tiden i alla mina dokument och se till att de nu helt plötsligt är tillgängliga, den sannolikheten är inte så stor, och så att vi måste ändå göra så att Copilot och andra AI så att säga kan förstå informationen ändå. Men det är inte en anledning att låta bli att från och med nu göra dokumenten tillgängliga.
Nej, precis. Exakt. Man kan alltid bli bättre.
Tack så jättemycket för den här gången, och på återhörande snart i en podd nära dig, höll jag på att säga. Nej, men tack så jättemycket, Pia.
Ja, tack själv. Vi hörs.
Ha det gött. Hej.
Mm-mm. Tja.
Tack för nyheter i Office 365-podden. Chattar och kanalkonversationer är en otroligt viktig del av mitt arbetssätt. Jag har kontakt med kunder och partners och andra genom Teams. Det har säkert du också. Och nu kommer du snart kunna skicka kommandon till Teams genom att bara infoga ett snedstreck, eller slash som det heter på engelska, i en rutan där du skriver dina meddelanden och inlägg. Exempel på sådana här kommandon kan vara att tysta konversationen så du inte får pop-up som nya meddelanden, sätta dig som frånvarande, infoga en komponent som till exempel en loop, eller öppna konversationen i eget fönster. Det här börjar rulla ut i mitten på maj och finns i alla i slutet på juni. När du får en mötesinbjudan idag har du egentligen tre alternativ. Acceptera mötet, föreslå ny tid eller tacka nej. Och nu kommer ytterligare ett alternativ. Att följa mötet. Det är en signal till mötesarrangören att du inte kan delta i mötet men vill hålla dig informerad om vad mötet kommer fram till. När du väljer att följa mötet så får du tillgång till chattar och mötesanteckningar, men tiden blockeras inte i din kalender, och till en början så är det här alternativet tillgängligt i Outlook på webben och i Outlook för Windows och i Teams förstås. Det börjar rulla ut nu och fram till början på juli. Mobil- och Mac-användare får dessvärre vänta vad det verkar. Lusläser man Microsofts dokumentation så nämner de att alternativet preliminärt ersätts med ett kanske och kommer att finnas under en knapp med tre punkter, en mer-meny som vi brukar kalla det för. I Microsoft Admin Center kommer snart möjligheten att skicka meddelanden till hela organisationen. Du skapar dem i rapportmenyn i Admin Center och de visas upp i notifieringscentret i Windows-datorer nere i högerhörnet helt enkelt och i Microsoft 365-apparna. Så snart finns det då alltså möjligheten att trycka ut information till alla användare om till exempel säkerhetsincidenter, problem, utbildningar eller vad man nu kan tänkas behöva informera om. Och den här nya funktionen kommer att vara tillgängliga för alla i en förhandsversion av funktionen, men i framtiden så kommer vissa finesser kanske kräva specifika licenser. Utrullningen av den här förhandsversionen pågår redan och kommer att slutföras under maj månad. Och det var nyheterna. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Stort tack också till Pia Langenkrantz. Har du frågor, tankar eller idéer får du jättegärna höra av dig. office365podden@varnolf.net är mejladressen. Vi hörs snart igen. Ha det så bra så länge. Hej!